Ja, det här är lördag den 2 oktober 2010.
Och jag ville börja fråga dig, Elon, så här, när är första gången som du lyssnade på Billy Graham?
Det var 1954. Jag var predikant i Sävsjö och så visste jag att på Skansen så skulle Billy Graham tala. Och jag tog tåget och åkte upp den där lördagen för att få höra honom. Jag vet själv hur jag stod och lyssnade och hur imponerad jag var. Det var första gången.
Okej, och sen kom du att träffa honom senare?
Sen träffade jag honom 1966 på evangelisationskongressen i Berlin. Det var det som var upprinnelsen till Lausanne-rörelsen, där jag sen kom att vara mycket aktiv. Och så hade vi kontakt under åren.
Det blev ju två stora kampanjer med Billy Graham i Sverige, en i Göteborg och en i Stockholm. Och du hade dina fingrar med i spelet att det här blev av.
Ja, jag hade varit tillsammans med Billy Graham 1973 på Spree-konferensen i London. Och sedan blev jag engagerad i någonting som heter Eurofest, en ungdomskonferens i Bryssel. Och där hade jag personliga samtal med Billy. Och vi talade om vi inte skulle försöka få honom att komma till Sverige. Och jag skrev faktiskt ut en inbjudan till honom att komma. Och då talade vi igenom hur vi skulle lägga upp den och kom överens om att det bör vara två kampanjer. Och då tyckte Billy att vi skulle börja i Göteborg. Och så blev det 1977.
Så du tog sedan kontakt med folk i Göteborg för att få igång en organisationskommitté där, eller hur gick det till?
Det fanns redan intressen där och jag hade kontakt med dem som var i den kommittén och satt med i den också då när vi började planera den här kampanjen.
Du kom ju att bli tolk till Billy Graham under kampanjen i Göteborg. Kan du berätta hur det kom sig?
Ja, jag ska inte ta tid att berätta alla detaljer, men det var något helt oväntat. Det var Bertil Paulsson ringde upp mig en dag och sa, och du ska tolka Billy i Göteborg? Nej, sa jag, det ska jag inte göra. Det ska någon från Schweiz. Nej, han ska inte. De har beslutat att be dig komma. Det har jag inte hört något om. Och då greps jag lite av panik, för jag hade andra planer. Så jag bad liksom om ett tecken. Det får man göra.
Ja.
Ja. Att om de ringer före tisdagen, då ska jag acceptera. Mm. Och jag fick samtalet på måndagskvällen. Och då var det ju inget annat än att säga ja.
Berätta nu då, hur tog Billy Graham hand om sin tolk? Hur förberedde ni er inför mötena och så?
Jag visste ju att det var en ödmjuk man. Och jag visste att han skulle vara barmhärtig mot mig. Men jag var i en väldig press av olika anledningar. Jag drömde på nätterna om det här, vilket fiasko det skulle bli och sånt. Så jag var nästan inställd på det och var sedan överraskad att jag klarade av det. Men jag tänker på när jag mötte honom vid Torslanda. Och vi satt i bilen och åkte in till stan för det var pastorsmötet. Och då berättade han, jag blev försenad några dagar, sa han, för att jag hamnade på sjukhus och då kommer det ju alltid tidningarna, så kan du tänka dig här i torsdags. Då ringde president Nixon på morgonen för att fråga hur jag mådde. Han hade avgått då. Vid lunchtid ringde Gerald Ford som hade blivit utsedd till ny president. Och på kvällen ringde Jimmy Carter som hade blivit vald till president och ännu inte blivit tillsatt. Och då tänkte jag, är det denne man jag sitter bredvid som samtalar med tre presidenter på en dag? Och då säger han, Elon, nu måste du lova mig en sak. Du är van att predika här, nu måste du hjälpa mig. Säga till allt jag gör fel och allt jag bör ändra i min förkunnelse. Det visar hur stor han är.
Men gick ni igenom predikningarna i förväg? Eller du fick, det var i stundens...
Nej. Det var mycket förberett.
Okay.
Jag tror att han hade predikningarna klara innan han kom till Sverige. För på morgonen så fick jag av hans sekreterare utkastet. Och det var skrivet på A4 med stora bokstäver. Han ville se klart och tydligt vad det var. Och det kunde vara då på 23 sidor. Och när vi hade talat en timme så kanske vi var på sidan 7-8. Så det blev ganska mycket improvisation.
Minns du något speciellt tillfälle då det var svårt eller det blev komplicerat med översättningen, eller du var väl förberedd?
Jag försökte vara förberedd, men improvisationerna kunde man inte vara förberedd för. Nej. Och jag vet ju att jag gjorde misstag. Men de var väl inte så förskräckligt våldsamma eftersom inte pressen uppmärksammade dem. Jag tror de hade varit snabba och gjort det.
Jag har med mig ett tidningsklipp här som jag har letat fram. För du fick ju också uppmärksamhet. Göteborgstidningen skrev den 14 januari 1977 följande, och det är vackra ord, va? Billy Grahams enorma kampanj skulle falla platt som en pannkaka utan Elon Svanell från Sverige. Och så säger han, Elon Svanell är Grahams tolk, men han tolkar inte bara Grahams ord utan också hans gester och tonfall. Om Alexej Kosygin eller någon annan haft Elon Svanell som tolk när han var här i Sverige hade kanske vederbörande gjort succé. Hur kände du när du läste såna här saker?
För nu inte tala om hur jag känner när du läser upp det nu. Jag visste inte, Jonas, att du skulle läsa upp det.
Nej,
men då blir man ja, man blir ödmjukt tacksam att man fick vara med i ett sånt här sammanhang.
Hur fungerade relationen till Billy Graham utanför scenen? Jag förstår att han måste ju haft många andra saker att göra under de här dagarna som han var i Sverige.
Mm. Det var skönt och avspänt. Vi satt och pratade på hotellrummen och vi åt tillsammans ibland och åkte bilen. Och någon gång så gick vi igenom så här en predikan. Ja, du frågade om vi gick igenom. Ja. Det var en gång som det blev överraskande att vi skulle ha en tv-gudstjänst över SVT på söndag förmiddagen. Och jag visste att vi satt i källaren i Emanuskyrkan här i Stockholm. Ja, därifrån, och gick igenom predikan. Och då hade han frågat mig vad jag tyckte han skulle predika om. Och det visar ju också hans öppenhet. Ja, men du känner Sverige. Och vi satt då, hans team, och alla hade förslag, och jag hade mitt förslag. Och då sa han, ja men vi ska följa Elons förslag här. Och så satt vi där nere och förberedde. Och så sa han, har du en illustration här? Det är mitt problem. Jag kan aldrig få fram bra illustrationer. Det är Cliff eller Rud som får hjälpa mig. Och jag har precis samma problem. Men är det ingen av dem här som kan hjälpa oss att ge en illustration? Det var improvisation och det var ödmjukhet och samarbete.
Cliff och Rud, det är Rud, hans fru Graham, och Cliff Barrows som var hans sångledare och mötesledare.
Just det, som mycket central figur i kampanjen.
Speciellt i kampanjen i Göteborg så blev det ju en del kritik emot Billy Grahams metoder och så. Hur tog han den här kritiken?
I den mån han nåddes av den så var han ju van vid sådant sen tidigare kampanjer, vad han hade varit. Och han satte sig över allting sånt där. Jag sa vid ett tillfälle så här efter Stockholmskampanjen, är du besviken? Man kanske inte tyckte att det var det där genomslaget som man hade önskat. Nej, sa han, jag känner Stockholm. Så han var avspänd till all kritik och all negativism.
Efter Göteborg så var ju då Stockholm som stod näst på tur, och då tog du också en aktiv roll i planeringen av den kampanjen.
Det blev så. Det var jag som hade av någon anledning utfärdat kallelsen och blev vald till ordförande i kommittén. Men efter Göteborg då, när jag förstod att jag skulle bli ombedd att tolka också i Stockholm, så frånsade jag mig den uppgiften och vi fick Sven Bergholm att ta den. Och det var ju intressant samarbetet man fick med församlingarna. Och det var någon församling som var lite reserverad och pastorn lite tvivlande inför det. Och då var det någon som sa, och jag tror det var helt riktigt, att om den pastorn fick sitta ner 10 minuter och prata med Billy så skulle han vara helt omvänd. Den känslan hade man. Och det blev väldigt fin uppslutning i Stockholm också, liksom i Göteborg.
Om du jämför den här kampanjen i Göteborg och kampanjen i Stockholm, vad fanns det för likheter och vad fanns det för skillnader?
Det var ju lite nyhetens behag var ännu större då i Göteborg. Mm. Och kanske genomslaget i stan var annorlunda. Man märkte att man pratade om det mer och positivt och så. Och tillslutningen var ju stor både i Göteborg och Stockholm. Så skillnaden var nog inte så där påtaglig, även om man inom sig kände att det var lite mer, gick mer hem i Göteborg än i Stockholm.
Blev gensvaret på de här kampanjerna så som ni hade förväntat er, så att säga, hur mycket folk som kom till avgörelse och som gensvarade på förkunnelsen?
Ja, alltså så här står det i en rapport. Avslutningssöndagen sändes direkt i Sveriges TV en gudstjänst som fick ett enormt stort gensvar. De båda telefonväxlare som stod öppna för samtal gick varma. Omkring 150 samtal noterades. En del ringde för att skälla på ansvariga för gudstjänsten eller på Billy Graham. Men många, de flesta, ville ha själavård eller frälsning. Och det är ju fint efter en tv-gudstjänst. Sen hade man ju uppföljning om människor som sökte förbön. Man räknar med att närmare 2000 människor sökt förbön till frälsning i kampanjen. Det var i Göteborg.
Efter de här kampanjerna så kom ju du sen att arbeta med Billy Grahams organisation.
Ja, och det var ju mycket tillfälligt egentligen. Billy Graham hade ju planer på att nå ännu större, ja, det var hans styrelse som tog initiativet till det, att man skulle ha en kampanj och så nå ut stora delar av världen. Och jag hade ju förmånen att vara med som tolk i Essen. Och det gick ju då till många länder i Europa. Och sedan var vi i Puerto Rico. Och då sändes också hit till Sverige. Och det är de predikningarna som möjligen kommer fram på den här sajten som vi planerar.
Bland annat,
ja. Och så skulle man sedan ha en kampanj från London. Och det var då 87-88. Och det byggdes upp ett kontor där och man delade in hela världen i distrikt. Och jag blev uppmanad att komma och ta hand om en del av världen. Det var Europa och lite grann av Skandinavien. Och så skulle det sändas en kampanj då, världsvid. Mission World var namnet. Men det var just då det kom en ekonomisk kris. Och så förlorade man tron på det. Och så stängde man allt sammans kontoret och det kändes ju lite hårt.
Lite snopet till och med kanske.
Mycket.
Men du måste ju vara en av dem som har haft möjlighet att komma Billy Graham lite in på livet genom de här olika mötena. Och så, om du skulle karaktärisera Billy Graham som person, hur skulle du beskriva honom?
Ja, det blir ju väldigt mycket positivt. Alltså en man som har fått vara till sån välsignelse och nått människor över hela världen och uppskattat var han kommer, att man kan få sitta ner och samtala med honom. Han visade en väldig omtanke, det var vid ett tillfälle jag inte mådde riktigt bra. Han ringde och frågade hur det var med mig. Det var inget allvarligt men ändå hans intresse. Vi brevväxlade personliga brev och han var anläggen var att jag skulle adressera dem så de skulle nå fram till honom direkt. Och se då vilken nöd han hade för att budskapet verkligen skulle nå fram till människor och att de skulle ta emot det. Och han upplevde ibland när det var motstånd. Han sa att det finns viss förkunnelse när man talar om korset och blodet, då är det motstånd. Det känner man så klart och tydligt. Och sånt var han öppen för. Sen, vad ska man säga mer, hans bibeltrohet. Och så att läsa om hans bakgrund, hur han kom till tro på Bibeln, att det fanns inget tvivel längre. Han är en människa man högaktar och som man läser att verkligen tycker om.
Du har ju varit predikant själv i många år. Har du lärt dig något som förkunnare av hans stil och hans sätt att predika?
Ja, Jonas, jag hoppas det. Samtidigt som jag vill behålla min särart och egenart. Men man kan ju inte vara tillsammans med en person under så många gudstjänster och så många predikningar utan att ta intryck av honom. Och det gör man kanske av alla som man samarbetar med. Det var någon som sa, om man nu ska nämna det, som hörde mig predika. Ja, det var ett mellanting mellan Billy Graham och Robert Schuller. En annan man som hade presenterat. Men jag sa, jag hoppas att jag är Elon Svanell.
Ja, Det låter bra. Du har ju också arbetat med att översätta en av de tidigare biografierna med Billy Graham, som har blivit utgiven på den kristna bokringen då. Ja. Hur kom det sig liksom?
Det var det John Pollacks bok, ja. Och jag har nämligen översatt ganska mycket åt den kristna bokringen. Under min aktiva tid så blev det faktiskt ett 40-tal böcker jag översatte, och då kom den här att bli med bland dem. Och då blev jag också uppmanad att göra en efterskrift till den boken. Och då gick jag igenom alla pressklipp och så mina minnen för att få en svensk bild av Billy Grahams insats också.
Men det måste väl ha varit en av de böcker du översatt som har legat dig varmast om hjärtat kanske?
På sätt och vis, ja. Men många böcker som jag har översatt har verkligen fascinerat mig.
Om du tänker på dina möten med Billy Graham, vad är det starkaste minnet? Vad är det som liksom framstår som att här gjorde han ett djupt avtryck på dig?
Ja, det gjorde han väl på hela publiken. Om man nu tänker på hans predikningar. Du har själv lyssnat till honom. Det är ju liksom inget speciellt på så sätt så att de skulle skilja sig mycket från andra predikningar. Men sen när han gör sin inbjudan och människor reser sig och nästan skyndar fram till straden. Och den där kommentaren har jag hört av många. Man har lyssnat till predikan och sagt, vad blir det av det här? Och så blir det ett sånt resultat. Och det ger ju ett väldigt starkt intryck på mig. Att hans kallelse så kom till sin rätt just att göra en inbjudan.
Du har ingen kontakt med honom idag?
Idag har jag det inte. Det senaste var då när vi hade kampanjen i Puerto Rico. Mm. Men vid nästa besök i USA kommer jag att åka och se den här utställningen som är gjord nu om hela hans arbete.
Ja, de har ju alltså öppnat vad man kallar för Billy Graham Library, alltså bibliotek.
Ja.
Fast det är, i amerikanska termer så är det ju mer ett museum, ja, då.
En sak som jag gärna vill nämna i kontakt med Billy Graham, att han hade en förmåga att omge sig med bra medarbetare och att han fick behålla sitt team under hela den tid som sen han började sin verksamhet. Det säger ju en hel del om atmosfären. Och jag fick väldigt många goda vänner just i medarbetarstaben och alla som arbetade för Billy Graham Evangelistic Association. Och det är sånt som jag får med mig.
Du har kontakter som är Cliff Barrows och Charlie Riggs och andra.
Just, ja. Och när jag var i London då, för jag bodde ju där då en tid på Mission World-tiden. Och då var ju Charles Rigg en av de ledande där. Och han är den som har ett ansvar för all den här träningen för alla kampanjer.
Finns det någonting ifrån de här kampanjerna av metodik och strategi som man sen har fört över in i annat arbete i Sverige? Kan du se att det skulle finnas någon slags avtryck som ett eko så att säga på andra områden?
Jag måste säga här, när vi nu talar om vad som för med sig som minnen, det är att komma ut i landet och träffa människor som kommer och säger, jag kom till tro på Billy Grahams kampanj när ni var i Göteborg. Och där träffade jag pastorer som säger, jag blev omvänd då. Jag var liten grabb och sprang i korridorerna och lekte. Men när inbjudan gick ut, då gick jag fram. Och sånt där, det tar mig väldigt, tänker jag. Man har fått vara med och vara till välsignelse. Och vad som var kanske speciellt då för de här kampanjerna kom, det var Operation Andrew.
Att man Operation Andreas.
Andreas, ja, förlåt, jag ska tala svenska. Mm. Att man skulle som ta med sig en broder, en vän till kampanjen. Och det fungerade ju väldigt bra. Och det var väl genomfört och planerat, både i Göteborg och Stockholm. Mm.
Och du tänker att det är någonting som också satte spår i hur man tänkte fortsättningsvis?
Ja, jag tror att det fortfarande är aktuellt när man har kampanjen att så ska man arbeta. Mm. Och det är ju ganska normalt, så skulle vi ju alltid göra i våra kampanjer och vår verksamhet.
Mm. Om vi flyttade frågan till Billy Grahams hustru Ruth Graham. Hon lever ju inte längre, men hon var ju med här också. Hur var hennes roll och vilken kontakt hade du med henne?
Ja, alltså man fick en personlig kontakt med dem. Vi hade dem hemma på lunch och sitta och prata med dem då, så där i en familjekrets. och komma nära henne också och uppleva hur hon var det. Och att jag fick stöd från henne. Och när vi sen träffades i andra sammanhang, att hon alltid var så där öppen och varm och fin. Och så vet man ju från alla skrifter vad hon betydde för Billy. Utan henne så hade det varit helt annorlunda för honom.
Det finns ju en historia, jag vet inte om man ska berätta det, men när Billy Graham en gång på 50-talet fick för sig att han eventuellt skulle försöka själv bli president. Har du hört det här? Så han ringde hem till Root och så sa han att jag funderar på om jag inte skulle ställa upp i presidentvalet. Och då svarade hon, jag tror inte att Amerika är redo för en frånskild president. Så. Och då sa han, ja men jag är inte frånskild. Nej, men om du ställer upp så blir det. Hon tycks ha haft en väldigt stark integritet, ja, i deras relation.
Så. Det hade hon verkligen. Mm. Det hade hon. Sen är det intressant det här med hur barnen för arvet vidare. Men Frank, som ju nu är den ledande evangelisten inom organisationen, och så dottern, som om vilken Billy sa, det finns åtminstone en bra predikant i familjen, och det är hon. Och höra henne var verkligen fint.
Ja, deras böcker kom ju ut på amerikanska förlag och engelska förlag. Just. Och sådär. Men vi har inte sett så mycket i Sverige.
Nej, inte. Tyvärr inte, nej.
Du kanske ska översätta en bok till. Eller?
Om tillfälle är så är jag beredd.
Om man summerar allt det här då. Vi är ju över 30 år tillbaka i tiden när det här hände. Känns det som att det fortfarande finns någon typ av eko? Du antyder ju att du möter människor och så här. Ja. Känns det som att det var... Att du är glad att du skrev den där inbjudan och till honom från början?
Jag är glad och ödmjukt tacksam att jag fick vara med. Och jag talar om hur man möter människor. Det är bara något år sedan jag träffade en av de mer aktiva pastorerna i vårt land som berättade om det här. Och flera andra sammanhang. Och tänker man, ja, det för sig vidare. Och sen deras kommande generation som har kommit till tro genom att föräldrarna var med på Billy Graham-kampanjen. Det tycker jag är bra. Sen vet vi att det går inte på samma sätt att ta kampanjer nu. Men man önskar att det gick.
Du ser det som en bit av att det var vid rätt tid, så att säga. Det hade inte gått senare. Och...
Det var nog absolut rätt tid. Jag tror det. Och inte tidigare heller, utan ja, det var då.
Så jag tror att det var de frågor jag hade. Tack så mycket, Elon.